Ska vi be? Gud, vi är förlorade utan dig. Tack att vi har fått stå i bön och i lovsång och påminna oss om just det. Du är luften vi andas. Du är brödet vi äter. Vi är förlorade utan dig. Så kom och var luften vi andas. Påminn oss om din närvaro också i den här stunden i vår gudstjänst. Amen. Ja, vi ser om vi får fram där. Ja. Jag gillar konst, så jag kanske ska säga något om den här tavlan först innan vi går vidare till nästa slide. Det är en kinesisk konstnär som heter He Qi. Kinesisk kristen konstnär som jag tycker är fantastisk. Det finns så mycket liv och ljus i den här tavlan så att jag vill använda den. Så. Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag inte. Thomas har anspråk. Thomas har stora anspråk på att se verkligheten som den är. Thomas vill försäkra sig om att den uppståndne är densamme som den korsfäste. Och när han möter den uppståndne så står inte bara den där kopplingen klar för Thomas. Han är även på det klara med att historiens medelpunkt och själva vägen till historiens och all skapelses mål är Kristus. Och så går han till uttalandet, min Herre och min Gud. Världen är ny. Gud har sår, även efter uppståndelsen. Det fullkomliga bär i sig självt spår av det trasiga. Så möts Thomas anspråk. Thomas vänner, de bär redan med sig allt det där, för de har träffat den uppståndne en vecka tidigare. Av rädsla låser de in sig i ett trångt rum, men Jesus öppnar dörren och han öppnar deras inre rum som är minst lika trångt och mörkt och fyllt av rädsla. Och de blir glada. Det är den första dagen i veckan. Första dagen är den nya skapelsen. Världen är ny. Och allt det här får de bära med sig som gåva. Fast världen paradoxalt nog klampar vidare i gamla fotspår. Av rädsla, av ängslig jämförelse, av flykt från svaghet. I gamla fotspår av kontrollbehov och våld. Det är det de är rädda för. Men allt det här är som vi märker inbäddat i såna här klassiska Johanneskontraster i den här berättelsen som vi snart ska läsa. Från rädsla till frid, Guds frid, shalom. Från bundenhet till synd till förlåtelse. Från att dröja kvar i tvivlet till att leva sårbart och bräckligt i tro. Allt rotat i uppståndelsens resa. Från död till liv. Klassiskt Johannesmönster det här. Världen är ny. Gud har sår. Och där ligger deras och vår identitet och sändning. Så här låter berättelsen. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem, frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Vilket understatement. Jesus sa till dem igen. Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er. Sen andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. En av de 12, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: vi har sett Herren. Men han sa: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa: frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas: min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett, men ändå tror. Man undrar ju ibland, nu släpper jag manus direkt, men man undrar ibland varför såg de honom inte? Åtminstone den andra gången han dyker upp. Jag kommer att tänka på den gamla läsarsången när jag läser den här berättelsen alltid. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus. Det var därför de inte såg honom. Se efter ska du finna att där står han. Ja, jag tyckte det var roligt, men jag tänker sig Einar Ekberg förmodligen läste den här texten. Den där passar bra. Det är en fantastisk berättelse. Det är den första dagen i veckan. Den första i den nya skapelsen. Som läsare och lyssnare så vet vi ju vad som gäller. Vi vet vad som gäller. Vi börjar med oss Maria från Magdalas möte med Jesus också. Alldeles precis innan det här. I trädgården. Vi är redan i postavstämning. Så varför är dörrarna låsta? Maria har ju gått och berättat. Varför är dörrarna låsta? Jag tänker att en stor orsak är att lärjungarna såklart har låst av rädsla. Det är ju det står också. Men vad är det för slags rädsla? Är det rädsla för yttre motståndare? För de som nu verkar ha kontroll över historiens mening och mål. Det vill säga de där människorna som nu kan behandla dem i karaktär med hur Jesus behandlats. Men de har låst inre och yttre dörrar av resultatet också. Av deras eget misslyckande, tror jag. Det här gick ju åt skogen. Det som de anar till sist också är Jesu misslyckande. Fruktansvärt att leva med. Så deras anspråk på verkligheten, det var att hamna högre upp i historiens näringskedja och nå inflytande tillsammans med Jesus. Men så blev ju inte alls deras verklighet. Och nu är de rädda. Om Thomas är låst av något när han får höra det här, något som hindrar honom att ta in det hans vänner säger, så är det väl upplevelsen av utanförskap. Och den kan vara stor. Ni har varit med om det. Det har inte jag. Han var inte där. I bägge avseenden, både för de andra lärjungarna och för Thomas, och det som händer, det är att de hindras att tro. Deras tro hindras, det vill säga deras förmåga att omfamna verkligheten utifrån vilka de är i den Gud som är historiens centrum, mening och mål. Tro på den Gud som är Gud med dem. Jesu initiativ därför för att väcka tro är därför först att helt enkelt vara med dem. Han står mitt ibland dem, skriver Johannes. Och sen kommer han med upprepade påminnelser om Guds rikets fred. Fridshälsningen. De får den två gånger. Tre gånger sammanlagt i den här texten. Och jag tror inte det är en slump att Johannes låter oss höra den. Frid vare med er. Det tredje han gör det är att sända dem vidare in i verkligheten. Inte den verklighet som de hade en idealbild utav, utan verkligheten. Och det gäller att vara vaken som läser det här, tänker jag. För att Johannes låter oss veta att vi behöver vara uppmärksamma på bägge de här mötena som parallella tilltal till oss. Vi måste läsa dem ihop. Det är tilltal om våran identitet, om våran sändning och kallelse. om verkligheten som vi lever i, om verkligheten vi är sända till. Och vi återkommer till det där, för det blir väldigt synligt här. Men först, vem är det egentligen som sänder dem och som sänder oss? Vem är det som är verkligheten som ger oss vår identitet och vår sändning? Det är också en klassisk Johannes grej. Johannes ramar in sin berättelse här med ännu en hög bekännelse om vem Jesus är. Thomas bekännelse av en Gud som har sår även efter uppståndelsen. Min Herre och min Gud. Det är stora ord. Men någon annan Gud existerar inte. Vi kommer ihåg såklart hur Johannes öppnar sitt evangelium. Den allra första, de allra första meningarna. Hur är de? Jo, i begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till. Av allt som finns till. I ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Samma Gud. Samma ord. Så att Johannes lägger vikt vid den här händelsen, den här bekännelsen, det här mötet. Det betyder alltså mer än att Thomas och att du och jag behöver bekräftelse på att vår egen livsväg och vår egen livsväg inte är utan mening. Att vårt val att följa Kristus inte är bortkastat. Det är sant, men det finns en ännu större bild här. Större anspråk. Större än de anspråk Thomas tror sig ha. Och de anspråken spänner, som ju Johannes har låtit oss märka här, över hela kosmos. Över hela skapelsen. Den uppståndne, hela historiens Herre, har sår. Och om de såren är en del av hela Jesu historia, av Guds räddande verk i världen, så är de det också för lärjungarna, för Thomas och för oss. Så då var det här med identitet och sändning. Identitet först kanske. För det här är ju verkligheten som vi precis har suttit i lite. Som Thomas bjuder in oss i med sitt anspråk på att få se såren. Jag behöver få se det här. Vad är det som är verkligt egentligen? Det är verkligheten Jesus bjuder in Thomas och oss till när han visar sina händer och sin sida. Den verklighet som befriar oss från att reflexmässigt dölja vår egen brustenhet och våra sår. Jesus bjuder in Thomas och oss till att se vår brustenhet som en möjlighet, en väg till förlåtelse och försoning och helhet. Något som kan föra människor samman och öppna vägar till just helhet. Jag ramlade över en del av, jag känner säkert till det här igen. För några år sedan så ramlade jag över något väldigt intressant som konkretiserar det här lite grann. Som har till stor hjälp för mig. Det är en japansk reparationsmetod och konstform som kallas för kintsugi. Är det någon som känner till det här? Det här är ohyggligt spännande. Man kan också kalla det för kintsukuroi. Jag ber om ursäkt för min japanska. Det vill säga gyllene reparation. Kin betyder guld. Var det så, Lars? Ja, det var det. Alltså det som händer är att man lagar keramikkärl som har spruckit eller helt gått i bitar med lack som blandas med guld eller silver eller platinadamm. Och så får man det resultatet. Skålen blir skönare. Alltså den bakomliggande filosofin ungefär det här. Sprickorna, det som brustit och behovet av reparation, det ses som en integrerad del av det här objektets historia. Och inte som något att dölja. Snarare så blir sprickorna något som bidrar till objektets värde när det lever vidare. Och filosofin bakom säger på något vis att de sår, de sprickor som vi bär med oss, de gör såklart att livet blir aldrig detsamma igen. Kanske till och med väldigt ofta så blir det aldrig helt bra. Men livet kan ändå bära skönhet. Med Gud är ingenting bortkastat. Det var det med identitet. Och så var det här med identitet och sändning. Den här tavlan älskar jag. Den kommer att ligga kvar i slutet sen. För Samuel har skrivit en sång kring det här temat också. Det här är en amerikansk konstnär som heter Jack Baumgartner. Där vi förstår att det såklart är Jesus som omfamnar Thomas. Jag tänker att det här, precis det här är ögonblicket när Thomas får se såren. Men vi får inte se det, för att det här är Jesus som omsluter Thomas, som är med honom, som är hans vän. Det finns mycket att säga om den tavlan. Jag tänkte skulle bara nämna det. Identitet och sändning. För den verklighet som Jesus bjuder in de andra lärjungarna och oss till när han visar sina händer och sin sida, den riktar ju, som vi redan märkt, vår blick mot hur vi relaterar till andra. Vi lever förvånansvärt ofta med bilden av att vi till sist kan ha en direkt och ofiltrerad relation till världen och till varandra, om vi bara jobbar på det lite. Men det är en illusion. Vi är mysterier för varandra och kommer förbli det. Mellan oss finns, som Dietrich Bonhoeffer en gång skrev, en klyfta av utanförkänsla och främlingskap som inte går att överbrygga hur mycket vi än försöker förenas kroppsligt, själsligt, andligt. Och där är till sist ingenting tragiskt, för här finns utrymme för goda nyheter. Därför att oavsett vår uppriktighet, oavsett hur goda psykologer vi är, så kan vi bara nå varandra genom Kristus. Han måste stå emellan oss. Det är han som är mötesplatsen. Utan honom är försoning inte möjligt. Genom honom blir vi hela personer och gemenskaper. Genom honom möter vi fred. Då känner jag återigen behovet av att försöka konkretisera det här. Jag ska dela en berättelse. Se om vi får fram den sliden kanske. Det är nästa bild. Jag vet inte om ni kommer säkert ihåg den här historien. Den har alltid funnits oerhört gripande och sorglig och djupt tragisk och våldsam. Men också fantastiskt hoppfull. En tidig oktobermorgon 2006. Så släpper småbarnspappan Charles Roberts av sina tre barn vid skolbussen. Och så går han en liten bit och går in i den enda lärosalen i en liten byskola. Den har egentligen bara ett rum i Pennsylvania i USA. En liten by som heter Nickel Mines. Skolan drivs av Amish-folket. Jag vet inte om ni känner till Amish-folket. Men de är en slags blandning av en etnisk minoritet och en kyrka med rötter i anabaptismen. Kanske är de mest kända för sin enkla livsstil. Jag vet inte om ni har sett såna här häst, folk som åker omkring med hästkärror och har stora skägg och sånt där. Men också för sin starka solidaritet och för sin pacifism. I skolsalen finns den här morgonen cirka 25 elever i åldrarna 6-14 år. Plus lärare och några vuxna kvinnor, föräldrar till några av barnen. Roberts går in och han visar ett vapen som man har. Han låter de 15 pojkarna som finns där gå ut, liksom läraren, en gravid kvinna och tre andra kvinnor. Kvar finns nu 10 flickor som han binder till händer och fötter, och sen skjuter han 8 av dem. 5 stycken dör omedelbart och några såras svårt. Sen riktar han vapnet mot sig själv och tar sitt liv. Det här är ett foto från när polisen precis har kommit på plats och några kvinnor är på väg att gå från skolan. Omedelbart efter den här händelsen så söker Amish folk upp Roberts familj för att trösta dem. Omedelbart erbjuder de dessutom förlåtelse, för media dyker upp. Det här är en vecka när det är 3 andra skolskjutningar i USA, tror jag. Så de är på plats snabbt. Och de låter hälsa att vi förlåter skytten till en talesman. De erbjuder även praktiskt stöd omedelbart till Roberts familj. Av de cirka 75 människorna som några dagar senare deltar i hans begravningsgudstjänst var ungefär hälften från Amish befolkningen. Flera tillhörde de unga offrens familjer. I ett öppet brev så uttryckte Roberts fru följande bara några dagar efter begravningen. Jag citerar. Er kärlek till vår familj har givit oss helande. Er medkänsla har nått bortom vår familj och förändrar vår värld. Och för det tackar vi er. Roberts egen mor blir så småningom vän och assistent till en av de flickor som överlevde med en svårt handikappad lever vidare. Och till hennes familj. Och hon delar själv den här berättelsen i föreläsningar om hur gemenskap kan födas ur tragedi fram till sin egen död för något år sedan. Det finns mycket om den här händelsen på internet. Det här är en oerhört snabb resumé. Alltså, hur var det nu igen? Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Som fadern sänt mig sänder jag er. Om ni förlåter någon hans synder är de förlåtna. Gemenskap föds när sår möter sår. Den här typen av förlåtelsens och försoningens reflexer som vi märker i den här berättelsen är en frukt av den verklighet som Jesus bjuder in de andra lärjungarna och oss till när han sänder dem. När han visar sina händer och sin sida. Och där har vi nyckeln till att förstå sändningen, till att förlåta, till att binda och lösa människor i synd. För ofta vänder vi oss inte bort från en sån där verklighet. Och istället till sånt som underblåser andra motiv och andra anspråk på vad livet verkligen handlar om. Make no mistake, det saknades inte kritik mot att Amish var så snabba med att förlåta. Så det kan man inte göra, det är ju inte psykologiskt möjligt att släppa det så fort och så vidare och så vidare och så vidare. Och det är klart att det ligger något i det. Men å andra sidan kanske ligger något i generation efter generations böjelse efter ett mönster som säger Gud förlåter. Och att det formar en kultur. Ljuset lyser i mörkret. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Om ni förlåter någon hans synder är de förlåtna. Det här är den verkligheten Johannes påminner om. När Jesus efter ett andetag uppmanar lärjungarna att ta emot helig ande. Vi och Johannes första läsare blir och är fortsättningen på den här historien som Johannes nu har berättat och berättar för att alla genom att tro ska ha liv i hans namn, skriver Johannes precis efter den här berättelsen. Alla, precis som du och jag, som inte sett det Thomas har sett, men ändå dagligen bjuds in att tro och att följa. Vi vet att det är anden som möjliggör det där orädda livet, det som vänder på människornas främlingskap för varandra. Anden som världen inte känner, men som är vårt deltagande i Guds liv i den här världen, har kommit. Därför är det också möjligt att förlåta synd, att lösa människor, att lösa varandra från främlingskap. Därför är det också möjligt att tala sant till en värld som inte ser Gud. En värld där vi ogärna ser bräcklighet och sår som möjliga mötesplatser, som platser för försoning. Utan istället håller fast, även om vi kanske inte alltid vill det medvetet, vid bitterhet och splittring. Där vi gärna dras till att projicera kontroll och styrka. Eller där vi till sist blir närmast apatiska inför lidandet, eftersom vi i så stor utsträckning bygger våra liv på att undvika det. Att med ord och liv tala sant om en Gud som han sår till en sån värld, det är profetiskt. Det är att binda i synder. Ni känner inte igen den här guden. Låt oss berätta om honom. Till den världen som går rakt igenom oss själva, det ska vi ju vara fullständigt på det klara med, är vi sända att hålla upp en spegel. Så när vi går in för landning så var det ju igen, så var det här med alla pluralformer. Man måste ju alltid tala om pluralformer i predikningen. Bara så ni vet. Johannes antyder, jag vet inte om ni tänkte på det när vi läste. Han antyder med alla ni, med alla er och er alla. Kopplat till de här stora orden, stora tunga orden som frid, sänder, förlåter. Och genom Jesu kollektiva uppmanande till lärjungarna att bli mottagare av anden. Att det här inte bara handlar om individers identitet. Thomas märker vi, han står i ett ömsesidigt beroende till de andra lärjungarna i sin relation till Kristus. Ja, han var inte där. Jag tror inte om inte jag också får vara där. Och han är med dem nästa gång. Han står i ömsesidigt beroende till de andra i sin relation till Kristus. I sin förståelse av vem Gud är, vem han själv är och hur den världen är därför. Och därför så behöver han uttrycka sig som han gör. Om jag inte får se så tror jag det inte. Och han kan vara trygg i att uttrycka sig som han gör. Han behöver inte låtsas. De är ju hans vänner. De är hans medvandrare. Så Johannes text bombarderar oss inte utan orsak med plural och pluralformer. Räkna själva om ni vill. För dem och än mer vi behöver den här medvetenheten, det var ett svårt ord, om att de i alla sina olikheter är en kropp. De är en gemenskap som är sänd att leva mitt i världen, med världen mitt i sig själv, samtidigt som de formas efter ett annat mönster som Fadern sände mig, sände jag er. Ett annat mönster, inte minst utifrån deras anspråk på vad verkligheten verkligen är och vilka konsekvenser det får. För vi vet ju att det Jesus gjorde var att forma en rörelse. En rörelse av människor som sårbart följde honom med risk för förlust av rykte, av social status och till och med sina liv. En rörelse som vi påminns om av Johannes här. Som inte gavs möjligheten överhuvudtaget att luta sig mot tvång eller våld för att få sin vilja igenom. Nej, förlåta var det. Istället definieras de alltså av den korsfäste och den uppståndne. Hans väg är deras. Som Fadern sänt mig, sänder jag er. Mötet med honom triggar minnet av deras erfarenheter. De här åren de har gått med honom. Och de lyfter bort de där erfarenheterna från att bli nostalgi. Eller beundran bara. Nej, istället så tas de rätt in i den verklighet som till sist får form i Thomas ord. Min Herre och min Gud. Någon annan Gud finns inte. Och så får Johannes början på sin berättelse fördjupad klangbotten. Den som var med i skapelsen, historiens ursprung och mål, är densamme som ömsint möter Thomas, som sänder honom. Och som Thomas och de andra lärjungarna så blir vi den uppståndens vittnen. Han är navet. Han är utgångspunkten. Han är målet för oss som snubblande, mitt i livets trassel och mycket långsamt lär oss att bära försoningens liv som gåva. Men världen är ny. Världen är ny. Som en bön eller avslutning så vill jag läsa sista stroferna från en dikt av Ylva Eggehorn. Som tar sitt avstamp i den här berättelsen. Och som talar om den här relationen till den uppståndne och vår identitet och kallelse. Sen kommer den här tavlan ligga kvar. Och Samuel har skrivit en sång som blir en liten reflektion också. Så här låter Ylvas dikt. Hans ansikte berättar om din smärta. Som han har tagit in var dag i sig. Hans kropp har böjts och han har blivit sårad. Han är till döden trött men ger dig liv. Och aldrig har han skyddat sig mot dig. Då färdas allting hemåt. Du bor i honom och han bor i dig. Och platsen där ni bor är en ny jord.
Det är en sång som fick sitt första frö efter förra söndagens gudstjänst när jag åkte hem och tankarna börjar komma, reflektionerna. Och så satt jag på parkeringen utanför ICA-signalen innan jag skulle gå in och handla, och så kom två strofer som jag läste in i röstmemon. Och sen så under veckan är jag speglade de här i Thomas berättelse, så växte väl en Thomas lovsång fram. Och sen när jag läste den där texten för Andreas, så visade han direkt den där bilden. Och då sa vi båda att den där bilden får ligga på när sången spelas. De hör ändå ihop rätt så bra, de där två.
Orden känns för fromma och bekännelsen för hög. När det jag tagit för givet tycks förlorat allt sitt stöd. Och när bönerna jag ropar ekar ihåligt och tomt, glädjen byts i oro, och när minnena gör ont, då vill jag ändå vara nära. Vill jag stanna här hos dig, vill jag tro att du finns kvar här. Vill jag tro att du är här, då vill jag knäppa mina händer som ett tecken för en bön som inte orkar flyga, som jag hoppas att du har. Oh, oh, oh. Alla känslor runnit ut, när jag inte vågar hoppas, när jag inte ser något slut. Och när allting som ska göras bara hänger på mig själv, förväntningar och måste ifrån morgon och till kväll, då vill jag ändå vara nära. Vill jag stanna här hos dig, vill jag tro att du finns kvar här, vill jag tro att du är där. Då vill jag knäppa mina händer som ett tecken för en bön som inte orkar flyga, som jag hoppas att du har. Bli kvar hos mig, bli kvar hos mig, jag behöver. Stannar här hos mig, så får vi tro att du finns kvar här, får vi tro att du är där. Allt är lagt i dina händer, varje tanke, varje bön som inte orkat flyga, som du lovat att du har. Kvar hos mig, den som stannar här hos mig. Får vi tro att du är kvar här, får vi tro att du är där. Allt är lagt i dina händer, varje tanke, varje som inte orkat flyga, som du lovat att du har.